Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Seriemördarpodden, Lennart Lake och Charles Ng, del 1. Varning! Alla Seriemördarpoddens avsnitt är obehagliga, men den här serien är inget undantag. Så är du minsta känslig, undvik sommarspecialen. Ja, det här är Seriemördarpoddens tredje sommarspecial. 2017 gjorde vi ER ONS, 2018 gjorde vi Green River Killer och nu är det dags för Lennart Lake och Charles Ng. Den här serien är skriven av Jenny Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Olesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Söndag den 2 juni 1985, en behagligt ljummen dag i San Francisco. En kopparfärgad Honda Prelude svänger runt hörnet från Railroad Avenue in på Spruce Street och parkerar där. Föraren är en skäggig man i 40-årsåldern. Bredvid honom sitter en yngre man med asiatiskt utseende. Männen kliver ur bilen och släntrar in i ett byggvaruhus. Trots värmen har den yngre mannen på sig en stor jacka och parkamodell. Han stannar till för att titta på ett skruvstäd, men den andra mannen går vidare, djupare in i affären. Ett par minuter tidigare har en man vid namn John Callas kommit in i butiken. John är ledig idag. Vanligtvis arbetar han som polis i södra San Francisco. I en trång del av butiken möter han den korte, muskulösa asiatiske mannen som bär på ett skruvstäd. John är säker på att mannen kommer välja att svänga in en annan gång för att kunna komma förbi John. Men till Johns stora förvåning går mannen rakt emot honom och pressar sig förbi honom i trånga utrymmet och fortsätter sedan med snabba steg mot utgången. John, som har sin polisidentitet i ryggraden och som inte har sett mannen betala för skruvstädet, går fram till kassan och frågar affärsbiträdet om han precis har sålt ett skruvstäd. Nej, blir svaret. John och affärsbiträdet springer ut ur affären och försöker se vart mannen tog vägen. De hör en bildörr slås igen, men det står en skrymmande pickup parkerad precis utanför affären. John springer förbi pickuppen och ser en kopparfärgad Honda stå parkerad drygt 20 meter längre bort på gatan. Vid passagerardörren står mannen han letar efter, men mannen upptäcker John och vänder sig om. Han börjar med snabba steg springa ut med gatan istället, bort från byggvaruhuset. Affärsbiträdet ropar efter mannen, medan John springer fram till Hondan och tittar in i den. Den asiatiske mannen är redan försvunnen. John tänker att det är bättre att stanna här istället för att försöka följa efter. Någon gång lär ju mannen komma tillbaka och försöka få tag på sin egen bil. John kan inte se skruvstädet i bilen. Det enda han kan se är en kartong med skiftnycklar i baksätet. När han böjer sig längre fram för att se en bättre i bilen ser han en glimt av någonting liggande på golvet bakom passagerarframsätet. John skyndar runt bilen för att se efter vad det är och ser något som ser ut som en militärinspirerad arbetsjacka. Skruvstädet verkar inte finnas någonstans inuti bilen. Men samtidigt hade varken John eller affärsbiträdet sett den flyende mannen ha det med sig när han försvann bort på gatan heller. Det borde alltså finnas kvar i bilen någonstans. Det var ett dyrt skruvstäd, berättade biträdet. Det kostade $75. Då lägger affärsbiträdet märke till att bakluckan inte är helt stängd. De öppnar den och ser skruvstädet ligga i det bakre hörnet. Affärsbiträdet och John går tillbaka in i affären och John frågar de andra anställda om någon har ringt polisen. Till hans förvåning visar det sig att ingen har gjort det. John tar butikstelefonen och ringer till sina kollegor. När han står med luren mot örat öppnas butiksdörren och en ny kund kommer in. John känner igen mannen. Han var inne i butiken tidigare när John var där första gången. En skäggig man med högt hårfäste kommer fram till honom och börjar säga någonting. John lyfter handen framför sig, som för att be mannen vänta, eftersom han ju pratar i telefon. När han anmält stölden till polisen och lagt på luren vänder sig John till mannen med skägget. Mannen frågar om han kan få betala för skruvstädet. John berättar att han inte jobbar i affären och att mannen får fråga någon ur personalen. Det är ju sånt som de bestämmer. Men, säger John, stölden är redan anmäld och en polispatrull är på väg. Men om skruvstädet är betalt när de kommer ser John inga hinder för att de ska kunna stryka streck över det hela. Bara ett par minuter senare stannar en polisbil till utanför butiken och John Callas visar polisen Daniel Wright till Hondan. John anser att han har gjort vad han kunnat. Nu vill han fortsätta sin lediga söndag i lugn och ro. Och det känns ju som att han gjorde en ganska stark insats för en ledig polis. John tackar för sig och går till sin bil för att köra hemåt till sin väntande familj. Konstapel Wright tar Hondans registreringsnummer så att det ska kunna köras i polisens register. Bilen är registrerad på en Lonnie Bond. Men det är någonting som inte stämmer. Lonnie Bonds bil är en Buick och inte en Honda. Polisman Wright letar igenom resten av bagageluckan för att se om det kanske finns mer stöldgods. Han hittar en ryggsäck och lyfter upp den. Den är oväntat tung. I den hittar Wright en semiautomatisk Sturm Ruger 22-kalibrig pistol med ljuddämpare. Wright kontrollerar vapennumret mot registren och får reda på att vapnet nyligen har köpts av en R. Scott Stapley i San Diego. Precis när han fått fram uppgifterna öppnas dörren till butiken och den skäggige mannen kommer ut och går fram till Hondan. Han förklarar för Wright att allting är i sin ordning eftersom han nu har betalat för skruvstädet. Så du vill bara åka då, säger mannen. Inte riktigt än, vad heter du? Frågar Wright. Jag heter Stapley, svarar mannen. Har du något ID-kort? Jajamensan. Mannen sträcker sig mot handskfacket och tar ut ett körkort. Och namnet på kortet är Robert Scott Stapley. Vet du vem som äger den här bilen? Frågar polismannen. Absolut, bilen tillhör Lonnie Bond. Var är Lonnie Bond? Jag skulle gärna vilja komma i kontakt med honom för att få veta säkert att det är okej att du har hans bil. Han är uppe i norr, det går nog inte att nå honom tyvärr. Det är ont om telefoner där uppe. Wright använder sin polisradio för att ta reda på om Robin Scott Stapley efterlyst för något brott eller tidigare dömd. Medan Wright väntar på resultaten berättar han för Stapley att han kommer att ta in honom till polisstationen eftersom han har en pistol med ljuddämpare i sin baklucka. Ljuddämpare är olagliga i Kalifornien 1985. Stapley sätts i handfängsel och Wright ringer efter en polispatrull som kan ta med Stapley in till stationen. Hondan ska in till polisen för att genomsökas och Wrights chef har bestämt att det är Wright som ska göra det. Under genomsökningen hittar Wright även en elpistol. När bilens ID-nummer som sitter inuti bilen kontrolleras visar det sig att ägaren till bilen, en man vid namn Paul Costner, är rapporterad försvunnen. Det är alltså Lonnie Bonds registreringsskylt, men Paul Costners bil. Fallet som från början bara var ett fall av snatteri växer hela tiden. Wright blir ombedd att försegla bilen och se till att den skickas till mordroten för en mer ordentlig genomgång. På polisstationen blir frågorna till den här mystiska mannen Scott Stapley svårare och svårare. Förhörsledaren har fått löpande uppdateringar om de olika fynd Wright har gjort när han gått igenom Stapleys bil. De konstaterar att det här fallet är mycket större än de hade trott från början. Därför ringer Wright in en mer erfaren förhörsledare, Gary Hopper, som egentligen är ledig över helgen men har jour. Hopper lovar att komma in direkt. Wright fortsätter förhöret tills Hopper kommer. Det ser inte bra ut för Scott Stapley. Det visar sig att bilens ägare Paul Costner har anmälts försvunnen 9 månader tidigare. Men registreringsskyltarna tillhör en annan bil, en Buick där Lonnie Bond står som ägare. Lonnie Bond är också försvunnen. Förhörsledaren Wright suckar djupt och stödjer armbågarna mot det lilla bordet som står mellan honom och Stapley. Det här är inte vad han vill hålla på med en söndag. Han förstår inte vad som pågår. Det här verkar vara en enda röra. Han tittar stint på Stapley på andra sidan bordet. Är det inte lika bra att du berättar vad det här handlar om? Wright håller Scott Stapleys körkort i handen och ber Stapley uppge sina födelsedata. Men Stapley vet inte när han själv är född. Han kan inte svara. Stapley lutar sig bakåt i stolen. Hans ögon blir fuktiga och ser ut att vara på väg att rinna över. Han frågar om han kan få en penna och papper. Han vill skriva ett meddelande till sin fru. Polisen vill hjälpa till och tar av Stapleys handklovar så att han ska kunna skriva ordentligt. Medan Stapley skriver ber han om ett glas vatten. Långsamt säger han att han erkänner. Han heter inte Scott Stapley alls. Han heter Leonard Lake. Han säger också att polisen i Mendocino County letar efter honom. Och att mannen som tog skruvstädet heter Charles Ng. När Leonard skriver klart den korta lappen viker han noggrant ihop den och stoppar den i sin skjortficka. Med en snabb rörelse lyfter han händerna upp mot sin krage och tar fram en liten kapsel. Utan att någon hinner hejda honom, eller kanske inte ens hinner se.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad han gör stoppar Leonard kapseln i munnen och sväljer ner den med en klunk av vattnet. Några ögonblick senare faller Leonard Lake av sin stol och kollapsar i kramper på golvet. Cyaniden sprids snabbt i hans kropp. I precis samma ögonblick som Leonards kropp landar på det kalla golvet kommer den nye förhörsledaren Gary Hopper in i förhörsrummet. Leonard kör sig ilfart till sjukhus. 4 dagar senare dör han. På lappen som Leonard skrivit under förhöret står det: Kära Clara Lynn, jag älskar dig. Jag förlåter dig. Frihet är bättre än någonting annat. Berätta för Janet att jag säger förlåt. Jag ber om förlåtelse från alla, från mamma. Förlåt för allt, underskrivet Leonard. Leonard Thomas Lake föddes den 29 oktober 1945 i San Francisco. Det var en lycklig tid, en tid av världslig optimism. Andra världskriget hade äntligen tagit slut några månader tidigare och de flesta trodde att världskrigens tid nu var över. Det var en era av optimism. Leonards mamma Gloria och hans pappa Elgin Lake hade planerat sitt första barns tillkomst noggrant. De hade båda passerat 20 och Elgin hade fast arbete som marinsoldat. Leonard föddes på St. Francis sjukhus bara 5 timmar efter hans mamma vaggat in genom sjukhusdörrarna i verkar. Men trots världsfred och ett efterlängtat barn var paret Gloria och Elgin inte särskilt lyckliga alls. Grälen och meningsskiljaktigheterna avlöste varandra. Elgin flydde in i alkoholens värld. Alkoholen lindrade allt. Efter en jobbig arbetsdag gav det lindring. Efter ett bråk med Gloria gav det lindring. I alkoholen hade Elgin alltid en vän. Men paret höll ihop ändå. I alla fall ett tag. 5 år senare föddes Leonards lilla syster Sylvia. Ytterligare ett år senare kom en lillebror Donald. Men det var slitsamt. Föräldrarna grälade ofta. Och de verkade tycka olika om det mesta. Kort efter att Donald gjort sitt inträde i familjen förklarade pappa Elgin att han inte tänkte ta mer skit från sin fru. Och med det lämnade han Gloria och de 3 barnen. Han tänkte skapa sig en bättre framtid i Seattle utan dem. Gloria fick slita hårt för att försörja sig och sina tre barn ensam. Två barn var dessutom mycket små när Elgin tyckte att han hade gjort sitt i familjen. Gloria och barnen tvingades bo i rivningslägenheter. De åt dålig mat. Lille Lennard var ofta hungrig. Behövde de medicin hade Gloria inte alltid råd att köpa den. Det fanns inga pengar till leksaker. Ville barnen ha något att leka med fick de pyssla ihop det själva. Gloria insåg snart att det här helt enkelt inte gick. De kunde inte ha det så här. De hade faktiskt varit två om att sätta barnen till världen. De skulle söka upp Elgin och Gloria skulle be honom att göra ett försök till med henne. Kanske gick äktenskapet trots allt att rädda. Men Lennard hade precis börjat förskolan och Gloria tänkte att det nog inte var särskilt bra att rycka upp honom från den nu när han var inskolad och klar. Hon bestämde sig för att lämna kvar Lennard i San Francisco under sitt försök att rädda äktenskapet. Lennard skulle få bo hos hennes föräldrar, alltså med sin mormor och morfar. De bodde på landet en bit utanför San Francisco. Lennard skulle få det bra där, frisk luft och naturen runt knuten. Om Gloria lyckades skapa en familj med Elgin igen skulle hon helt enkelt komma och hämta Lennard. På tågstationen, när det var dags att säga hej då till sin mamma och sina två syskon, bröt den sexåriga Lennard Lake ihop och bad gråtande sin mamma ta honom med sig till Seattle. Han ville inte bli kvarlämnad. Han ville vara hos sin mamma. Men det var för sent. Lennard bönar och bad, snälla, snälla mamma, snälla, ta mig med. Gloria ångrade sig. Men hon hade bara bokat säten på tåget till henne och Sylvia. Donald skulle ha i knät. Det gick helt enkelt inte att ta med Lennard på tåget. Lennard fortsatte att tigga om nåd. Han snyftade och grät förtvivlat. Han fick panik, men ingenting hjälpte. Tåget lämnade stationen och Lennard stod med tårarna rinnande nerför kinderna. Han var kvarlämnad på stationen med sin mormor och morfar. Ett år senare kom Gloria, Sylvia och Donald tillbaka. Utan pappa Elgin. Det hade inte blivit någon lyckad återförening. Gloria kramade Lennard och sa att nu skulle ju syskonen i alla fall få bo tillsammans igen. Men Lennard ville inte längre bo med sin mamma. Han fortsatte bo kvar hos mormor och morfar istället. Mamma Gloria hade svikit honom, tyckte han. Hos morföräldrarna fanns det alltid ordentligt med mat. Han hade ett eget rum och gott om rena, hela och moderna kläder. Lennard fick till och med veckopeng. Han fick åka på sommarläger. Han älskade lukten av tall och frisk luft. Att simma i sjöar med så klart vatten att man kunde se ända ner till botten. Han kände att han var mer hemma på landet än i staden. Lennard hälsade ofta på sin mamma och sina två yngre syskon. Men han och Gloria hade förlorat sin närhet. Bandet de två hade fått vid födseln. Första gången de tittade på varandra hade Gloria klippt av, enligt Lennard. Han var alltid artig mot Gloria, men han sa aldrig någonsin mer att han älskade sin mamma. Lennard hade fått ett litet kemilabb av sina morföräldrar. Det brukade han använda till att experimentera och testa att lösa upp olika föremål med hjälp av syra. Lennard samlade på möss. Levande möss. Han byggde en liten miniatyrvärld till mössen i sitt rum. Men mössen förökade sig och blev fler och fler. Lennard förstod att det var dags att göra sig av med de övertaliga mössen. Vissa sålde han och vissa gav han bort, men de flesta mössen dödade han. Lennard tog helt enkelt upp mössen och slog dem på någonting hårt. Sen var det över. Det var enkelt. Och det var väldigt intressant. Sen löste Lennard upp mössen i en kemisk lösning. När de små kropparna hade legat i syra i några dagar var de nästan helt upplösta. Och vätskan hade blivit klargrön. Det här fascinerade Lennard Lake oerhört. 1956, när Lennard var 12 år gammal, gifte Gloria om sig och fick två döttrar med sin nye man. Lennard kom bra överens med sina halvsystrar, precis som han gjorde det med sin helsyster, Sylvia. Den ena halvsystern heter Janet, men vad den andra hette har vi tyvärr inte kunnat hitta. Med lillebror Donald var det annorlunda. När Donald var 9 år råkade han ut för en allvarlig olycka. Han blev påkörd av ett tåg och fick svåra skallskador. Efter att Donald hade återhämtat sig insåg familjen och hans läkare att han troligen hade fått permanenta skador i hjärnan. Donalds tankeprocess hade blivit långsammare. Han var inte lika kvicktänkt längre. Lennart tyckte att han var dum i huvudet. Han började se ner på sin lillebror. Han hade inget till övers för svaghet. Lennart pratade ofta om svaga människor, som till exempel de som fick hjälp med sin försörjning genom välgörenhet från andra. De människorna var värda all frakt, berättade han för alla som ville lyssna. De svaga människorna borde straffas. Till halvsystern Järnet sa han att om man skulle förgifta dricksvattnet för alla som fick bidrag skulle han gladligen göra det direkt. Och hans lillebror Donald var numera en av de svaga. Lennart kallade Donald för en igel. Donald var en belastning. Han var en patetisk och korkad förlorare. Tiden gick. Det blev 1960. Lennart fyllde 15 och samtidigt på andra sidan jordklotet i Hongkong föddes en man som skulle bli känd som Charles Ng. Seriemördare och våldtäktsman. Mannen som 25 år senare skulle bli Leonard Lakes högra hand och medbrottsling. Leonard bodde kvar hos sina morföräldrar men hälsade ofta på sin mamma och sina syskon. Det gick helt okej i skolan för Leonard. På fritiden träffade han vänner ibland, men han satt lika gärna inne på sitt rum och gjorde olika experiment eller läste en spännande bok. Och han fick ett nytt intresse, att fotografera. När Leonard hälsade på sin mamma var det främst för att träffa sina systrar. Det finns uppgifter om att han tog nakenfotografier av systrarna och att deras mamma, eventuellt också mormodern, uppmuntrade honom att göra det. Leonard utbytte tjänster med sina systrar. Om man gjorde något för dem fick de utbyte betala med en sexuell tjänst. Vi vet tyvärr inte särskilt mycket mer om det här, och vi vet inte heller om det gällde alla tre systrarna, bara Sylvia eller bara de yngre halvsystrarna. Leonard blev besatt av pornografi. Han samlade på porrtidningar som han gömde undan och tog fram så ofta han kunde. Han hade svårt att hålla tankarna borta från sex. Det distraherade honom så att han fick svårt att kunna koncentrera sig på annat. När helst han skulle fokusera på någonting, skolan eller ett experiment i hans lilla labb, dök tankar på nakna kvinnokroppar upp. Och det enda sättet att få en stunds vila från tankarna för Leonard var att plocka fram tidningarna och tillfredsställa sig själv. När Leonard snart skulle fylla 18 läste han boken The Collector. Den skrevs 1963 av John Foles. The Collector, alltså på svenska samlaren, handlar om en man som heter Frederick Clegg. Frederick är en man i 20-årsåldern som blir besatt av en vacker tonårsflicka vid namn Miranda Gray. Han kan inte slita ögonen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Från Miranda. Fredrik betraktar henne på avstånd. Fredrik har ett stort intresse för att samla fjärilar. En dag vinner Fredrik en stor summa pengar genom vadslagning. Han börjar göra upp planer för att kidnappa Miranda. Samtidigt säger han till sig själv att det här bara är en fantasi. Han tänker självklart inte röva bort henne på riktigt. Tiden går och Miranda fyller 20. Hon flyttar till London för att studera vidare. Fredrik köper ett ensligt beläget hus på landsbygden och inreder ett litet källarrum som en fängelsecell. En cell som det är omöjligt att fly ifrån. Han köper en skåpbil som han tänker använda när han ska ta Miranda. För nu har han bestämt sig för att han tänker göra verklighet av sina hemliga fantasier. En sen kväll, när Miranda promenerar på Londons gator på väg hem, fångar Fredrik in henne i sin bil och tar henne till sitt lilla hus. Miranda blir instängd i källarcellen. Nu börjar en viljornas kamp. Fredrik försöker förklara för Miranda att allt han vill är att hon ska älska honom. Varför kan hon inte göra det? Fredrik lovar Miranda att hon ska få bli fri efter en månad. Bara hon stannar en månad kommer han att släppa henne fri sen. Fredrik är säker på att om Miranda får vara med honom en månad kommer hon att börja älska honom och sen stanna kvar frivilligt. Men när Miranda säger till Fredrik att hon inte alls älskar honom och aldrig kommer göra det, tar han tillbaka sitt löfte. Miranda försöker smita. Kampen blir så våldsam att Fredrik till slut tar till den kloroform han brukar använda för att döda sina infångade fjärilar. Han söver Miranda och stänger sedan in henne igen. Till slut försöker Miranda spela ut sitt sista kort. Det vidrigaste hon kan tänka sig, men som samtidigt kan vara nyckeln till frihet. Hon förför Fredrik. De har sex, men det får en katastrofal utgång. Fredrik finner ingen tillfredsställelse i det sex han har längtat så länge efter. Han tappar all respekt för Miranda. Han börjar tvinga henne att posera naken för foton. Att titta på bilderna är enda sättet för Fredrik att bli tillfredsställd sexuellt. Efter ett tag blir Miranda förkyld i den fuktiga källaren. Förkylningen utvecklas i något som verkar vara en lunginflammation. Men Fredrik vägrar att ta med henne till en läkare. Till slut dör Miranda. Fredrik överväger att ta livet av sig. Det skulle ge honom och Miranda ett vackert slut. Ett romantiskt slut. Lite som Romeo och Julia. Men Fredrik ändrar sig. Han begraver Miranda. Och bestämmer sig att han bara haft otur med henne. Han tillfångatog helt enkelt fel person. Han ger sig ut på jakt efter ett mer medgörligt offer. Leonard Lake blev helt trollbunden av boken Samlaren och började dagdrömma om den. Samlaren blev hans privata erotiska fantasi. Han såg framför sig en vacker kvinna som han höll som slav, fången i en hemlig cell. Hon skulle vara tvungen att underkasta sig alla Lennarts sexuella krav och böjelser. Han skulle kontrollera henne helt och ha makten över henne. Lennart skulle ha all kontroll. Och inte hon. Leonard trivdes hos sina morföräldrar, men samtidigt hade han en rastlöshet i kroppen. Han ville upptäcka och utforska. En kort tid efter att han hade tagit examen från high school fick han chansen som han hade väntat på. Den 27 januari 1964, 3 månader efter sin 18:e födelsedag, tog Leonard värvning i flottan. Flottan passade honom bra till en början. Leonard hade lätt för att anpassa sig till de nya villkoren och rutinerna. Och han var lite extra fascinerad av vapen. Under utbildningen lyssnade Leonard ivrigt när lärarna beskrev hur vapen kunde användas på olika sätt. Och vad kemisk stridsföring var för någonting. Leonard lärde sig allt om sprängmedel och sprängning. Han fick lära sig köra olika typer av fordon och blev duktig på kartläsning. Han lärde sig det militära språket och tyckte mycket om att använda det. Även i sitt privatliv började Lennart använda militära termer. Skulle någonting göras kallade Lennart det från och med nu alltid för en operation. Att handla mat blev operation förnödenheter. Att gå på toaletten blev operation avföring. Lennart var också väldigt förtjust i kamouflagekläder. När han var klar med grundutbildningen gick han vidare till att specialutbilda sig till radaroperatör. Han blev placerad på Camp Lejeune i North Carolina. I North Carolina hade familjen Lake släktingar. Leonard tillbringade ofta sina lediga helger hos sin morbror som bodde i närheten. Det blev april 1965 och Leonard åkte, som han ofta brukade göra, till sin morbror moster för att spendera lovet. Den första helgen fick de middagsgäster, familjen Minersman, med en 18-årig dotter som hette Karen. Karen studerade matematik på ett college i Delaware, men det var ju lov och hon ville tillbringa lovet hos sina föräldrar. Hon hade lite hemlängtan. Det var skönt att vara hemma i flickrummet i några veckor. Familjen Minersman kom på besök till Lennards morbror flera gånger. Och Leonard och Karen kände direkt att det fanns attraktion mellan dem. De tillbringade all tid de kunde tillsammans under allt för korta vårlovet. Innan Leonard återvände till basen hade han och Karen kommit överens om att de skulle brevväxla. De unga Tu utväxlade kärleksfulla brev fram och tillbaka fram till att Leonard blev skickad på uppdrag till Vietnam. Strax innan julen 1965 anlände Leonard till Sydostasien. Leonards tjänst var att jobba som radaroperatör, att se till att radioutrustningen alltid var i perfekt skick. Han rengjorde och testade utrustningen och behövde någonting lagas så gjorde han det. Men egentligen drömde Leonard om krig. Att vara i stridens hetta och inte sitta och polera muttrar och rengöra linser. Leonard och Karen fortsatte att brevväxla ett tag innan det hela rann ut i sanden. Ett år senare var Leonards utlandsuppdrag slut och han återvände till USA. Han blev stationerad i Kalifornien vid Point Mugu Naval Air Station. 1968, 3 år efter att de hade träffats första gången, började Leonard och Karen skriva till varandra igen. Karen anförtrodde Leonard att hon kände sig ensam och att hon kände sig ovanligt ung och osäker för sina år, trots att hon var myndig. Leonard svarade att han uppskattade hennes ärlighet. Han tyckte bara det var charmigt att hon kände sig ung och oerfaren. Det tyckte han att hon skulle se som positiva egenskaper istället för negativa. I mars 1969 använde Leonard sin ledighet till att flyga till Delaware, där Karen fortfarande studerade. Leonards plan var att se till att en spirande roman som han och Karen hade känt utvecklades till ett riktigt förhållande. De hade brevväxlat tillräckligt nu. Det var dags att lära känna varandra på riktigt. Och det visade sig att Leonard var ute efter mer än att inleda ett förhållande. Han friade till Karen. Till sin lättnad fick han ett ja. Karen följde med Leonard tillbaka till Kalifornien och inom en månad var de gifta. Men livet för paret blev vardag snabbt. Karen märkte att hennes man hade små egenheter. De hade ju faktiskt inte riktigt hunnit lära känna varandra ordentligt innan de gifte sig. Hon insåg att de faktiskt inte hade lärt känna varandra alls. Visst, de hade känt varandra i flera år, men under en större del av den tiden hade de bara brevväxlat. Karen märkte att Leonard var grov och ohyfsad. Ibland skämtade han med sina kollegor om att han kunde tänka sig att sälja hennes kropp till dem och ta betalt per timme. Karen kämpade hårt för att se det roliga i hans kommentarer, men hon lyckades inte riktigt. Han generade henne, och de här konstiga kommentarerna kom alltid när hon var i närheten. Det var som att han ville att hon skulle höra vad han sa om henne. Karen visste inte att om det var så att Leonard hade väldigt dåligt sinne för humor, eller om han faktiskt ville att hon skulle prostituera sig. Leonard bad henne alltid att klä sig i så utmanande kläder som möjligt. Ju mindre tyg, desto bättre. Den andra saken som oroade Karen var att Leonard blev mer och mer kontrollerande. Han ville alltid veta var hon var någonstans, när hon skulle komma hem och vem hon hade träffat. Det var som att hon var en dock och han ville styra varje steg hon tog. Karen kände ibland som att hon hade blivit Leonards slav, lite av hans marionettdocka. När Leonard tackade ja till den andra vända i Vietnam i mitten av 1970 kände Karen sig till sin förfäran lättad. Hon var nygift, men hon kände sig ändå lättad för att hennes make skulle resa bort. Hon undrade om det hon kände var normalt. Det var inte intrycket hon hade fått av andra nygifta par. Lennarts mormor och morfar hade flyttat från landet utanför San Francisco till Gate, en liten stad mitt i Kalifornien. De frågade om inte Karen ville bo med dem under tiden som Lennart var i Vietnam. Karen kände inte för att vara ensam och tackade därför ja. Hon var glad över att Lennart var borta. Hon hade aldrig haft en egen bostad som bara var hennes. Hon var van vid att alltid ha sällskap och det var så hon ville ha det. Lennart åkte iväg igen. Han trivdes i Vietnam. Han skrev brev till Karen och skröt om allt dödande han var inblandad i. Han berättade hans mest ansträngande arbetsuppgift var att dra upp blixtlåset på de svarta säckar som armén lade de döda i. Lennart var stationerad i Da Nang, en kuststad med 200 000 invånare och 3 500 amerikanska soldater. Lennart tjänstgjorde fortfarande som radaroperatör. Han var långt från stridernas centrum. Hans berättelser om att delta i strid var bara drömmar. Inte mardrömmar, utan just drömmar. Lennarts arbetsdagar var långa och han blev tröttare.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Och tröttare. Han började inbilla sig att Karen hade svikit honom hemma i USA. Hon hade säkert varit otrogen. Tiden gick och till slut var all Lennart kunde tänka på. Vad var Karen gjorde hemma i USA? Hon hade säkert sex med alla hon såg. Lennart såg framför sig hur hon bjöd in dem i deras hem och låg med dem i Lennarts och hennes säng. Till slut tog den kontrakterade tiden slut och det var dags för Lennart Lake att åka hem till USA igen. Lennart kom hem från Vietnam i dåligt skick. Han var utarbetad och han hade blivit paranoid. Hans dåliga mentala hälsa började synas även på utsidan. Och till slut bestämde sig läkarna på hans bas i Kalifornien att det nog var dags för en djupgående psykiatrisk undersökning. Lennart gick omkring ovårdad och det såg ibland ut som att han pratade med sig själv. När han pratade med andra hände det att han sa de mest märkliga eller olämpliga saker. Lennart lades in på en avdelning där han vårdades i flera månader samtidigt som han genomgick olika tester för att se vad det var som var fel på honom. När den psykologiska utvärderingen var klar hade Lennart fått diagnosen schizoid personlighetsstörning. Läkarna rekommenderade att Lennart skulle få avsluta sin tjänst på grund av medicinska orsaker. Och så blev det. I januari 1971 var Lennart Lakes militära karriär över. Lennart och Karen bestämde sig för att starta ett nytt liv. Börja om på nytt. De köpte ett hus i San Jose som ligger längst ner i San Francisco-bukten. De trivdes bra och Karen tyckte till en början att det var mysigt att ha sin man boende i samma hus. Han var lugnare och mycket trevligare att ha i närheten. Karen tänkte att kanske hade hans erfarenheter i Vietnam gjort honom mer ödmjuk och inkännande. Lennart sökte arbete men fick bara korta uppdrag. Paret var finansiellt pressat. De behövde lösa sin situation snabbt. Annars skulle de behöva sälja sitt hus igen. Karen arbetade inte. Den enda inkomst de hade var det Lennart kunde skrapa ihop under sina småjobb här och där. Men en dag kom Lennart på den perfekta lösningen. Karen skulle ju kunna känna riktigt bra med dricks genom att dansa på en topless bar. Hon var ju snygg och dansa kunde hon också. Karen blev förnärmad. Skulle hon dansa på en topless bar? Men efter ett tag började idén verka mer och mer rimlig. Så jobbigt var det inte att dansa. Och Karen var inte särskilt pryd. Och framförallt, de behövde pengar desperat. Trots att Karen fortfarande hade tvivel som gnagde i bakhuvudet gick hon på en audition och fick jobbet direkt. Snart arbetade Karen 45 timmars veckor på en lokal strippklubb en kort biltur från deras hem. Lennart å sin sida slutade att söka jobb särskilt aktivt. Han behövde ju egentligen inte jobba nu när Karen drog in så mycket pengar. Lennart var mest hemma, påtade i trädgården och anlade en ekologisk grönsaksodling. Samtidigt började han dominera Karen allt mer igen. Och nu blev det värre än innan han åkte till Vietnam. Lennart började slå sin fru. Först ganska löst med öppen handflata, som en liten skämtsam tillrättavisning. Han hånade henne för att hon arbetade som strippa, samtidigt som han alltid ville höra alla detaljer om hennes kvällar på klubben. Våldet eskalerade. Efter ett tag gav Lennart Karen knytnävsslag. Samtidigt som han slog frågade han Karen om hon njöt av det. Slagen var Lennart Lakes version av förspel. Han gjorde sex till livsstil. Han skaffade en bra kamera som han började bära med sig överallt. Men allra mest använde han kameran i sovrummet. Han kände sig mer och mer som samlaren Frederick, den fiktiva mannen som var hans idol. Lennart kunde när som helst beordra Karen att klä av sig och posera för ett foto. Lennart fyllde ett helt album med bilder av Karen i olika utmanande ställningar. Pengarna som Karen tjänade på dansa topless tog Lennart hand om direkt hon kom innanför dörren, efter varje skift. Lennart bestämde allt i parets liv. Vad de la pengar på, vad de gjorde och vilka de umgicks med. Lennart började föreslå för Karen att de skulle börja med partnerbyte. De kunde träffa par över en trevlig middag och sen ha sex med varandras partner. Lennart hävdade att han inte längre kunde få orgasm bara av att ha sex med Karen, för hon var inte längre tillräckligt för honom. Hon hade lagt av sig. Hon ansträngde sig inte tillräckligt länge. Allt var hennes fel. Lennart hade vapen i huset. Det skrämde Karen en hel del. Hon kunde inte förstå varför Lennart kände att han behövde både en pistol och ett gevär. En dag försvann vapnen och Lennart anklagade Karen. Såklart det var hon som hade tagit vapnen och gjort sig av med dem. Karen kände att hon knappt stod ut en sekund till. Samtidigt hade Lennart kuvat henne. Hon visste knappt vad som var rätt eller fel längre, vad som var hennes egen vilja och vad som var Lennarts vilja. Han hade något av ett gudskomplex. Om någonting inträffade och någon utbrast "Herregud", kunde Lennart helt enkelt svara frågande "Ja", som att det var honom personen åsyftade. Och det var uppenbart att han inte alls skämtade. Karen blev mer och mer rädd för Lennart. En dag hittade Karen en kartong full med nakenfoton. Och det var inte foton på henne utan på andra kvinnor. Kvinnor som hon inte kände igen. Hon sa ingenting till Lennart. De hade inte mycket tid tillsammans längre. Karen jobbade ju så mycket. Och det hade hon verkligen ingenting emot längre. För när hon arbetade slapp hon att vara med sin man. Ibland umgicks de med sina grannar. Paret Gunner. Lennart sa att han inte gillade paret Gunner något vidare. Men han gillade deras två snart tonåriga döttrar desto mer. De var bedårande söta, tyckte Lennart. Men Charles Gunner, pappan, var en ganska vidrig människa, enligt Lennart. Gunner gick på bidrag och det var värt all förakt. Men utåt sett var Lennart ett stort leende när de träffade familjen Gunner. Och pappa Charles kände att han hade en riktig vän i Lennart Lake. Han var så glad att Lennart och Karen hade flyttat in i grannhuset. Lennart kände som en sån här vän som skulle ställa upp för Charles Gunner i vått och torrt. Karen hade länge haft tankar på att lämna Lennart. En kväll i november 1971, när hon precis hade arbetat klart, följde en av hennes regelbundna gäster henne till bilen. Det var inte säkert att gå över en tom parkeringsplats när det var sent och mörkt. Och den här mannen brydde sig om Karen. Han ville att hon skulle komma hem ordentligt. I det ögonblicket kom Lennart körande i sin pickup och blev topptunn och rasande av ursinne. Medan Lennart skrek och hotade Karen klev hon så lugnt hon förmådde in i sin bil. Hon körde långsamt hem och Lennart följde efter. Karen var rädd för konfrontationen som hon visste skulle komma. När hon kom hem insåg hon att Lennart måste ha brutit mot hastighetsgränserna med råge. Han hade hunnit hem långt före henne och hunnit slänga ut alla hennes kläder på uppfarten innan han hade låst ytterdörren. Karen hade inga nycklar med sig. Hon var inte säker på att hon skulle ha vågat använda dem, även om hon hade haft dem med sig. Istället samlade Karen ihop sina tillhörigheter och packade in dem i sin bil. Men hon körde inte iväg. Istället låste hon bilen inifrån och kröp ihop i baksätet för att sova. Hon var helt slut både känslomässigt och mentalt. I bilen var hon i alla fall säker. På morgonen åkte hon hem till en vän för att duscha och göra sig i ordning inför dagens arbetspass. När Karen kom ut från jobbet den kvällen såg hon direkt att någon hade brutit sig in i hennes bil. Större delen av hennes kläder var borta. Hon räknade snart ut att det var Leonard som hade tagit hennes saker. Självklart var det Leonard. Det fanns ingen annan som ville henne illa. Eftersom Karen inte hade någonstans att bo sov hon i deras lilla husvagn som stod parkerad på deras tomt. Det var kallt och det var litet, men det var säkert. Vid nästa löneutbetalning lämnade Karen inte över pengarna till Leonard som hon var van att göra. Istället hyrde hon en lägenhet och flyttade in där direkt. Veckorna gick. Karen trivdes med att bo själv. Hon älskade sin nya lilla lägenhet. Leonard försökte inte förmå henne att flytta in i huset igen. Däremot började han trakassera henne. Flera gånger bröt han sig in i hennes lägenhet och brände hål i hennes kläder med hjälp av syra. Om Karen och Leonard någon gång stötte på varandra var Leonard noga med att rabbla upp alla ställen Karen hade varit på, saker som hon hade gjort och personer som hon hade träffat, så att hon skulle veta att han hade sina blickar på henne hela tiden. Hon fick intrycket av att Leonard gillade det, att det var som en spännande jakt för honom. Men förfölja folk är jobbigt och till slut rann trakasserierna ut i sanden. Leonard tröttnade helt enkelt. Karen tog ut skilsmässa 1972. De hade varit gifta i 2 år. Under den korta tiden hade Leonard hunnit förvandlas från drömprinsen till varje kvinnas mardröm. I alla fall Karens mardröm. När skilsmässan gick igenom kände hon att det var hennes livs lyckligaste dag. Hon hade undkommit Leonard. Karen Minersman blev inte ett av seriemördaren Leonard Lakes offer. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Tack till Trippna som har skrivit låten Immune. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördarpodden.
Of I Like Radio. I Like Radio.